Hej! Välkommen till Linnéakyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
Är det någon som har sett filmen Ben Hur? En, två, några till. Har ni sett den gamla eller den nya då? Den gamla, kom igen. Den är ju, alltså den gamla, när jag såg den första gången, det är ju, jag såg den nog för 20-25 år sedan, men den är nog sen, när, någon som vet den första? 50-talet, nej 50 år sedan menar du? Ja, den är gammal, den är sjukt lång, den är 3,5 timmar eller någonting, 4 timmar, eller den är liksom, känns som en evighet. Men varför den är lite spännande, det är för att du som inte har en aning om det, handlar om tiden i Jerusalem, ish, och områdena runt omkring, runt Jesus liv. Så Jesus är liksom en liten karaktär i den här filmen och dyker liksom upp lite, några gånger lite då och då. Och i den som är lång, så vad jag kommer ihåg, så får man vara med om och se liksom lite mer hur han påverkar samhället. I den här nya, ja, den är bra. Men den är inte lika bra. Men den är ju värd att se, för den är ju bara typ 4 år gammal eller någonting. Så det är en ny produktion. Och jag skulle verkligen rekommendera att du tittar på den. Om du kanske inte kollar på film, du kanske är helgad. Men det är en fantastisk berättelse om vänskap. Vänskap, det är en invävd liksom drama där man försöker på något sätt skaffa sig själv ett rykte när man har förlorat, men får möjligheten att jag är stor, jag är stark, jag vill bevisa, jag ska upprätta min familj. Men på bekostnad på vänskap. Alltså högmod, stolthet, girighet, alla de där sakerna som är illaluktande går före den vänskap som har hjälpt och stöttat den här karaktären. Och sen så blir den här personen liksom upprättad, förlåtelse. Och det är liksom sammanvävt i en melodi som gör att man sitter där efter och bara säger, lite kan inte jag få vara med om att få vara så storsint, att älska, att möta, att kämpa för det som är rätt och riktigt. Och i den här, det är Palmsunda idag, så är det ju så här att en scen där i, så ser man dessa romerska soldater går på gatorna i Jerusalem. Och när de rörde sig så stod ju hela Jerusalem stilla. De är många som rör sig. Nu var ju inte det här ett triumftåg så som det kunde vara på vissa ställen, utan nu var det en maktdemonstration att visa att vi är störst, vi är starkast, pilla inte på oss. För en gren utav judarnas, du vet, fariser och sadduceer, läser vi väldigt mycket om i Nya Testamentet, liksom fariserna kommer och frågar Jesus saker och sådär. Men det finns en annan gren som heter zeloter, och de vill ju ta tillbaka Israel eller Jerusalem med våld. Så de liksom, och då måste romarriket visa upp. Men när de kommer där på gatorna och går, så är det på något sätt en maktdemonstration. Vi är stora, rör inte oss. Han som liksom leder den här då armén in där, han sitter på en häst och han är stor och han är stark. Liksom. Jerusalem är under ockupation. Israel är inte en nation som blomstrar. Judarna är förtryckta. De är förpassade till att vara underskruvade helt och hållet. De har inget inflytande i sin egen stad. Romarna gör precis som de vill. Jesus, när man får se honom i filmen där, så är han sådär som man kan tänka sig att Jesus är. Ska vi läsa Matteus 21. Det här är inledningen på det som är stilla veckan. Och jag kunde inte bärga mig igår när jag såg upp den här filmen och tänka hur det var när Jesus red in på en åsna. De var vana att se den här intåget, men på ett helt annat sätt. De var vana att se det med makt och med myndighet, med en auktoritär liksom atmosfär, med fruktan, med rädsla, med liksom vi är små och vi är under detta betryck. Mitt här så står det om denna härliga berättelse i Matteus 21 när Jesus rider in i Jerusalem. Han och lärjungarna har ju varit där många gånger innan. Jag vet inte exakt hur många gånger, men de är familjära med Jerusalem. Det är ju alla judar, denna stora stad. Jag vet inte, jag tror att jag nämnde när vi hade hur många det bodde. Jag kommer inte. Är det runt? Var det runt 100 000 som judar som bodde i stan där då? Och hela Israel var någonstans 2 miljoner, tror jag. Jag kommer inte riktigt ihåg nu. Spelar inte så stor. Men en stor stad, det är många judar. Och här så sker någonting. När de närmar sig Jerusalem så kommer de till Betfaga, till Olivberget. Så sände Jesus iväg 2 lärjungar. Och han sa det till dem: gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger någonting till er så ska ni svara: Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion, och det, se, kom ihåg se. Se, din kung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna, på ett arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, de ropade: Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna, alltså räddningen, frälsningen kommer ifrån höjden. Och när han drog in i Jerusalem så kom hela staden i rörelse. Och man frågade: vem är han? Folket svarade: det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Hela staden kommer i rörelse. Hälsningen till dig är att se, jag kommer till dig. Och han kommer till dig och han kommer till mig. Han kom till Jerusalem, han kom till alla som levde då. Men han kom ödmjukt då och han kommer ödmjukt nu. När spektaklet håller på här, för den dåraktige som ser det som händer kan omöjligt förstå magnituden, vikten, tyngden i det som sker. Det är barn som ropar Hosianna i höjden. Frälsningen kommer ovanifrån. Det skulle likväl kunna varit barn som ropade ut halleluja, det vill säga pris ske Gud. Vi prisar dig Gud. Barnen ropar och det är stoj och det är stim, och med ögonen så ser man en man som rider på en åsna. Jag undrar vad som pågick i den romerska armén. Vad pågick i staden? Vad var det de såg? Och vad var det de som ropade såg? Det är två kontraster. Ena kontrasten är att de har sett det här innan. Och då var det med makt och med myndighet. Med rädsla och med fruktan. Och nu så är det med en skörhet. Det är med en bräcklighet. Det är den där lilla, lilla pojken som föddes i ett stall. Som nu är en enkel man med enkla följeslagare. Som får hela staden i rörelse. Det är en blick som de ser. De ser någonting framför sig som är värda att ta av sig sina kläder. Att kapitulera helt och hållet. Att ge upp inför och säga det som kommer här på en åsnas förhöll. Den mannen och det han representerar, det är värt att böja sig för. De gör det inte i rädsla, de gör det inte i fruktan. De gör det inte för att de är förvirrade. De gör det inte för att på något sätt kände sig undanskuffade eller små tillintetgjorda. Utan någonstans så ser de någonting som är långt bortanför det de ser med sitt fysiska öga. Det är så som du och jag har blivit frälsta. Precis på samma sätt som vi har blivit förvandlade. Vi har sett någonting som på ytan ser ut som om vi bara snackar. Eller inte har speciellt mycket att komma med. Det är ganska bräckligt det som du och jag har. För du har ingenting som du kan ta på. Du har inte den romerska arméns prakt att hänvisa till när du ska gestalta din tro och din övertygelse. Du har inte en häst med en soldat, en officer och en hel armé. Du kan peka, det är den här makten jag tror på. Kom och känn på den här makten. Kom och pröva den här makten. Kom och ta på, kom och lära känna den här makten. Utan du får ödmjukt varje gång som du ska presentera din makt och din överlåtelse. Böja dig på dina knän. Och innan du kan representera honom och ge han vidare, så får du böja dig för honom igen. Och varje gång du böjer dig inför honom så reser han dig upp. Och på din insida så ropar du tillsammans med barnen i Jerusalem. Hosianna, räddningen kommer från höjden. Tillsammans med barnen och de andra som lägger ner sina mantlar och viftar med palmbladen, så säger du, se, min konung lever. Han sitter på tronen. Han regerar. Med ögat så skrattar man. Vadå sitter på tronen? Jag ser ingenting. Jag hör ingenting. Jag kan inte ta på någonting. Och så är du med din övertygelse lika tvärsäker som de som i Jerusalem den här dagen hyllar och celebrerar konungarnas konung och herrarnas herre, som ödmjukt rider in på en åsna. Det är en gripande berättelse, för du har inte heller någonting speciellt att stoltsera med. När kyrkan är det som du representerar, så faller snart den tro som bär genom livet. Men när din tro är det som du representerar, då kommer du att genom livet kunna åskådliggöra en tro som går innanför förlåten, så som Hebreerbrevet uttrycker det. Ett själens ankare som går innanför förlåten. Ni vet, du kastar ankaret i vattnet och det kommer ner. Du ser inte, men du känner det finns ett fäste. Det är inte vad du ser med ditt öga som förvandlar dig och dina vänner. Det är inte att du kan ta på din tro som någonting fysiskt och kunna peka på det här är det som är det livsförvandlande miraklet. Utan det är när du vågar med dina hjärtans tro, med dina hjärtans ögon, blicka in i ansiktet på Jesus själv och låta han få vara den ödmjuke konungen. Han, den här mannen, vad var det som gjorde att de celebrerade honom? De visste inte så mycket om honom annat än att han hade gått på vatten. Att han hade stillat stormen. Att han hade gett bröd till flera tusen utav ingenting. Att han hade väckt upp Lazarus ifrån de döda. Att han hade botat de sjuka. Låtit syn komma tillbaka för den som var blind. Och låta de där lama få resa sig upp och gå. Det var mirakler på mirakler och en förundran över den här mannen. På samma sätt när du och jag pekar på, vem är det som gör miraklet i ditt liv? Vem är det som du håller fast vid? Vem är det som bär igenom livet? Vem är det som leder dig in i trygghet, i försonade relationer? Vem är det som leder dig in på platsen där du kan gå med ett högt buret huvud rakt igenom livet? Trots att du har så många ärr på din kropp. För ärr har vi, eller hur? Skillnaden emellan att ha ett sår och ett ärr, det är att såret har blivit läkt genom tid. Ärret representerar nu smärtan, men också vägen igenom. Jag är förundras över, och egentligen skulle jag ju pratat om det här nästa söndag, men då ska Benjamin predika. Men den där Jesus som uppstod ifrån de döda, han som nu vandrade runt omkring, varför gjorde inte Gud miraklet fullt ut? Varför var han tvungen att ha hålen kvar? Ärren kvar? Varför var det tvunget att finnas ärr på den här kroppen? Men det vore hur enkelt som helst för Gud, eller? Han reser honom uppifrån det döda. Skulle han inte också bara kunna geta den helt perfekt kropp? Eller? Jag tycker det låter mest rimligt. Han reser uppifrån det döda och han är där och han går omkring. Men han ska ha lite hål kvar och det ska synas vad han har gått igenom. Varje är som du och jag har är en påminnelse om att du har tagit dig igenom någonting. Varje är som du tittar på kan antingen vara, oh, jag kommer ihåg den där jobbiga tiden. Eller så kan det där ärret som du har på din arm bli påminnelsen om att Gud var trofast och han tog mig igenom. När de ser de där slagen, jag tänker så, på Jesu rygg. Och de möter honom. Och de ser det här. Så blir det en påminnelse om vad han gjorde för dig och mig. Hur han tog sig igenom lidande efter lidande för att ge dig och mig kraft i vardagen. Ingen av oss kommer bort ifrån de där såren. Ingen kommer bort ifrån att gå igenom tuffa perioder. Men hur vi förhåller oss till de ärren som finns är hela skillnaden. Här har ni en som har burit fler ärr än någon annan. Det är han som ni sätter redan tillit till. Hans namn är Jesus. Han har fler ärr än någon annan. Och du kan aldrig någonsin jämföra dig med honom. Men varje är representerar ett skeende, en plats, en situation där du och jag trodde att vi var själva. Där vi gick vilse, men hans läkta sår, hans är idag ett bevis på att han har läkt också dig. Att han har tagit straffet för dig. Att han har kraft att resa dig upp. Att han har all makt i himlen och på jorden för att ge dig tillbaka värdighet och liv. Jesus är den som vill stiga in. Han vill att du ska säga, se, jag ser dig, Thomas. se, jag kommer till dig Jerusalem. Se, jag kommer till dig Daniel. Jag kommer till dig och jag möter med dig där du är. Jag stiger in i din värld. Och jag lägger mig på platsen där du är för att kunna resa dig upp. Filipperbrevet förklarar det så här. Om ni nu har tröst hos Kristus, Paulus är det som skriver, och ni får uppmuntrandet av hans kärlek, och det får vi sannoliken. Eller? Vi har gemenskap i anden, och så står det, och om medkänsla och om barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Och istället ödmjuka och sätt andra högre än ni själva. Bara pausa en sekund där. Det här är ju jättejobbigt. Ja, det är jättebra, men det är jättejobbigt. Okej, okay, första kan jag väl söka förstå. Sök inte konflikt. Den jag fattar den. Liksom. Tom ära. Vem vill inte bli igenkänd? Vem vill inte ta emot lite beröm? Men det är ju en sak att söka sig dit hela tiden. Och så var istället ödmjuka och sätt andra högre än ni själva. Jag önskar att man hade kommit längre. Tänk vad mycket som skulle... Alla gånger som jag blir irriterad på dig, Benjamin. Jag bara ödmjukar mig. Det är viktigt att Benjamin mår bra. Och så bara lägger jag mig ner. Alla gånger slipper varg på dig. Eller hur? Alla gånger du slipper varg på Olivia. Eller? Alla gångerna som du och jag känner den där frustrationen resa sig på din och min insida. Och vi blir så irriterade och istället så bara lägga sig ner. Bara att, amen, jag säger som Jesus gjorde på korset. De vet inte bättre. Eller? Ja, det är den enda gången som jag orkar. Eller? Det är på ett sätt ett skämt, men på ett sätt inte ett skämt. För att den enda gången som jag på riktigt känner att jag liksom, ja men det är okej. Ja, Benjamin har fattat inte bättre, så det är okej. Liksom. Jag bara ödmjukar mig. Man skulle egentligen bara veta hur det ligger till på riktigt. Eller? Men det är inte den ödmjukheten som är här. Utan det är en ödmjukhet som böjer sig på riktigt. Och som kommer och tjänar, fast det är inte... Det kanske är värd att bli betjänad. Och jag önskar jag kunde få berätta filmen Ben Hur för er nu. Men ni får gå hem och kolla på den. Okej, vers 4. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Alltså, har ni mött de här? Det finns ganska många människor när man sitter i samtal. Som på något sätt, jag gör allt för alla, sitter de och säger. Men de är helt dränerade på kraft. Ja, jag gör så mycket för alla andra så jag är helt trött. Jag försöker hjälpa alla hela tiden. Jag är så trött. För jag måste ta hand om mig själv lite grann. Jag behöver min egen tid. Det är vad jag behöver. Jag hjälper ju alla så mycket. Nu är det dags för mig själv en liten stund här. Eller? Där har du dött på insidan på riktigt. Du har dött med han på korset. Och du, när du gör någonting för någon annan, så gör du inte det för din egen skull, utan du gör det för den personen som du har framför dig. Finns inte plats och utrymme att bli dränerad på kraft när du inte längre finns, när du har dött. Det var så Jesus var. Jesus gjorde det inte på det sättet egentligen. För din och min skull. Han var ju redan på något sätt död i sig själv på det området. Han gjorde det inte för att få din och min bekräftelse. Han hade ett enda uppdrag och ett enda syfte. Och det var att göra det som hans fader hade ålagt honom att göra. När han lämnade himmelen så lämnade han prestigen, så lämnade han positionen, så lämnade han platsen, så lämnade han ambitionen. Han lämnade allting för att anta en tjänares gestalt. Han kunde inte dräneras på kraft. Han kunde inte tömmas på kraft. Han hade ditt och mitt bästa för sina ögon. Vers 5. Var så till sinne som Kristus var. Och så kommer det. Han var i gudagestalt. Men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan han utgav sig själv och tog en tjänares gestalt. Och han blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa. Han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet som är över alla andra namn. För att i Jesu namn alla knä ska böjas i himmelen och på jorden och under jorden. Och att alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fader till ära. Det här är intåget i Jerusalem. Det här är palmsöndagen i sitt nötskal. Det är en proklamation om att Jesus är större än allt. Barnen ropar ut Hosianna, kunde likväl sjungit halleluja. De som gick ut man ur huset för att se detta spektakel på ett sätt. När han kommer ridande på en åsna. Gjorde det för att de på sin insida såg att här kommer räddningen. Här kommer hjälpen. Här kommer frälsaren. Han kommer ödmjukt, segerrikt och rättfärdigt inridandes på en åsna, så som profeten Zakaria säger, rättfärdig, segerrik och ödmjuk. Han är den rättfärdige för att han är Gud Faderns förhärligade son. Och han är den segerrike för han är konungen av Juda. Han är den högste och han är herrarnas herre. Han är den ödmjuke, för han är den lidande tjänaren som dör på korset för dig. Och han är fullt ut så som Lukas presenterar honom. Han är en människoson som vandrar här. Han är fullt ut en segerrike, rättfärdige, ödmjuke. Människosonen som är värd att palmbladen viftas åt. Mantlarna lägger ner och alla ropar Hosianna, Davids son. Frälsningen är given. Amen. Det får bli min palmsöndagspredikan. Det är inte lätt. För de här berättelserna. Nu ska vi ha igång påskveckan, vänner. Vid advent ska vi ha igång advent. Och det är inte så att få igång på det sättet, men det är liksom, hjälp mig, era familjer, att komma i harmoni med den här veckan. Få de här berättelserna som står där att bli levandegjorda. För det kan betyda skillnad för dig, för din familj och de som finns runt omkring dig. När han får bli den store och du får bli mindre. Ska vi stå upp tillsammans? Jag bara ber Fader i himmelen, Herre. De här texterna som just nu rör här i liksom sista delen av Jesu liv. Jesu resa, vägen till korset, från palmsöndagen till det att han uppstår ifrån det döda. Och vi får celebrera nästa vecka att han alltid är hos Fadern. Att han lever idag. prisa dig, Herre, för att vi den här veckan får liksom mata det här så tro växer på våran insida. Så livet tillsammans med dig blir starkare och blir tydligare, Herre. Vi pekar inte på det som vi fysiskt kan liksom säga, det här är en byggnad, eller vi vill peka på att du är den rättfärdige segerrike, den ödmjuke frälsaren som rider in i Jerusalem på en åsna, och alla ropar och celebrerar Hosianna, Davids son, frälsningen tillhör dig, frälsningen kommer ifrån höjden. Jesus, du får bli större, vi får bli mindre. Vi vill vara så i sinnet som vi läser här ifrån Filipperbrevet. Vi vill vara ödmjuka tjänare så som du var en ödmjuk tjänare. Vi vill tjäna för dina syften, Fader i himmelen. Vi vill åskådliggöra vår tro genom att du bekänner dig genom helande, under, tecken och mirakler där vi går fram i ditt namn, Herre. Så kom den här stunden, uppleva vår tro. Jag ber för den som har kommit som inte tagit emot dig som frälsare. Låt dem få se dig. Låt dem få ta emot dig som frälsare. Jag ber att du väcker dem på insidan och att de går fram. Kapitulera som de gjorde den här dagen i Jerusalem. Och som vi är så många som har gjort. Böja sina knän inför dig och säga, jag behöver bli frälst. Jag behöver dig som Herre. Jag behöver dig som frälsare. Jag vet att du talar. Jesus, genom dina sår så står det att det finns läkedom och det finns hälsa. Så den Herre som har ont i sin kropp, ont i sitt huvud, slitna leder, trött på sin insida. Jesu namn, kom. Tack för att det finns läkedom i dig. Tack för att du möter. Halleluja. Har en kompis till mig. Jag ska faktiskt träffa han klockan 7 ikväll och spela paddel med han. Men han, förra fredagen, och en kyrka med sin pappa. Pappan har Parkinson. Det är inte mycket med den där gubben, ser du, för han kan inte ställa klockan längre. Han kan inte gå knappt. Gå och stapla sig fram, hålla i grejer, sen så gå och kan bara röra sig inomhus hemma. Skaka som ett asplöv. Men förra fredagen så var de i kyrkan och så tyckte Martin att hans mamma var där. Vi hjälper förskubben fram. Så liksom, frun tog armen och Martin tog andra armen. Och så släpade de fram han. Måndag så var de hos läkare. Första gången på mycket, mycket länge kunde han ställa klockan. Hela lördagen så gick han liksom den här, vi har en runda där vi bor. Var ute och gick. Han inte kunnat göra det på flera år. Gick utan stavar. Såg en video på honom på söndagen då han sprang. Och jag tänkte där, när vi pratade om det. Jag vet, alltså, ofta när jag ber för äldre så tänker jag att ja, men det kommer nog inte hända. Men han är för hela världen 75 år. Läkarna som han var hos i måndags med sin fru och han, de gråter tillsammans. Ja, vad är det som har hänt? Jag vet inte om du tror på det, men jag var på ett bönemöte liksom. De bad för mig. Ja, jag ser i dina ögon att någonting har hänt. Och tårarna på doktorn och tårarna på han och tårarna på frun. Och det går inte tillbaka om man har Parkinson. Det kan bli bra för ett tag liksom, att man blir stabiliserad i det läget. Men du blir liksom inte bättre. Det går liksom inte åt det hållet. Och inte så radikalt som det har gjort. Så ingen kan förklara vad är det som har hänt. Och den där jag säger till Martin, nu bara fortsätter vi att be det. Så det bara får fortsätta vara så här. Ja, tänk för att pappa kan få 10 år till. Liksom. Ja, vi måste fortsätta att be. Alla som finns runt omkring var med och be. Så att Martins pappa får fortsätta. Du vet, är du gammal så verkar det som om att Gud vill möta med dig. Sluta inte att be. Sluta inte att hoppas. Sluta inte att lägga det i Guds händer. Bara fortsätt. Håll ut, håll i. Han är sann och han är verklig. Jesus, jag ber Herre om tro. När vi går in i förbönen så ber jag om tro. Tro som ett barn på den här platsen. Tro som ett barn på den här platsen. Att vi fick vara så barnsliga i våran tro. Så att du kan använda var och en. Och att vi kan få ta emot det du vill ge den här stunden. Ska vi sjunga till Guds ära? Och så ber vi för med varandra. Det finns förebedjare som är på båda sidorna här. Och som kom så ber vi för dig.
Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info@linneahuset.se. Och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel, så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linneahuset.se, så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linneakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium, så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linneakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen.